Varmt välkommen till Skara-podden. Mitt namn är Maria Hagberg och jag arbetar som samordnare mot våld i nära relation i Skara. I denna poddserien kommer jag att lyfta ämnet våld i nära relation ur olika perspektiv. Bland annat vilket stöd som finns om man bär ansvar för våld. Ni får också lyssna till Emmas berättelse som varit utsatt för våld och flera andra avsnitt inom området. Ja, i detta avsnitt har jag med mig Marie som arbetar på Tranan, Kvinnhuset Tranan, som vuxenkurator. Och vi ska prata om våld och hur det kan se ut. Mm. Så Marie, hur kan våld ge sig uttryck?
Ja, det finns ju olika former av våld som man kan bli utsatt för. Fysiskt kanske är det som man tänker på först när man hör om våld i nära relation. Och det är ju, det fysiska våldet är ju en form av våld som man kan bli utsatt för. Och det är ju, ja, som man förstår, slag mot kroppen. Allt som sker, allt våld som sker mot den fysiska kroppen liksom, det faller under det fysiska. Sen är det ju även psykiskt våld som är en annan form av våld som man kan bli utsatt för. Och det är ju, ja, men kränkningar, hot, skrämsel. Allt som har med det psykologiska att göra. Mm. Och sen har vi det sexuella våldet. Ofta det våldet som de flesta, skulle jag säga, tycker är allra, allra svårast att prata om. Mm. Men som också förekommer väldigt, väldigt frekvent. Mm. Det sexuella våldet kan ju också ha inslag av både psykiskt och fysiskt våld också. Mm. Sen finns det ju materiellt våld. Att man skadar eller förstör saker som är viktiga för när man utsätter våldet mot. Det latenta våldet, hotet om våld, att det kan ske. Ja, det finns många olika former av våld, men det skulle jag vilja säga är de kanske bäst.
Ekonomiskt pratar man ju också.
Ja, ekonomiskt. Mm. Absolut. Mm. Och det är också väldigt vanligt förekommande.
Hur kan det se ut?
Många som vi träffar kanske har ett eget bankkonto och ett eget bank-ID och eget bankkort och sådär. Men har ingen egen kontroll över det. Mm. Utan det är ens partner som har kortet. Har bank-ID installerat på sin telefon. Mm. Så man har ingen egentligen makt eller kontroll över sin egen ekonomi. Mm. Vilket gör att det också blir väldigt svårt i vardagen. Mm. Och väldigt svårt att kanske ta steget att lämna. Mm. För man har inga ekonomiska medel till att göra det.
Nej, just det. Mm. Jag vet också, senast har jag pratat ganska mycket om det här med digitalt våld, eller om man kan uttrycka det så.
Absolut.
Ser ni också det liksom?
Det ser vi absolut. Både i unga relationer, men även i de äldre. Och det är ju, tekniken är ju, vi brukar alltid säga det är superbra att tekniken går framåt. Och vi blir ju ofta hjälpta av tekniken. Och alla appar och allt som man kan använda. Men det är också någonting som kan bli väldigt, väldigt dåligt för en person som blir utsatt för våld. Många olika sociala medieappar har ju spårningsfunktion för att man ska kunna se vart ens familj är eller sina kompisar. Men det blir ett sätt att kunna utöva kontroll över att våldsutövaren ser att personen är där den säger att den ska vara. Så det ställer också till väldigt mycket om man behöver gömma sig eller skydda sig själv. Så finns det många olika sätt att spåra.
Så det är liksom ett sätt att kontrollera den här personen egentligen. Och jag antar att det kan vara att man får massa sms eller massa telefonsamtal och så.
Absolut. Och det är ju så att i dagens samhälle, vi har ju telefonen med oss hela tiden. För att vi har ju vårat liv där i. Vilket gör att man heller aldrig får en paus från sin våldsutövare.
Nej.
man kan alltid få sms eller samtal eller meddelanden. Vilket gör att det blir väldigt svårt att värja sig mot våldet. Där det tidigare kanske mer var att så här, ja, men, när jag åker till mitt arbete eller när jag åker hemifrån, då får jag en liten paus liksom, ifrån våldet. Men i och med att vi har våra mobiltelefoner 24/7 så blir det väldigt intensivt.
Är det så många som kanske kommer till er eller som ni möter att man ser sig som våldsutsatt? Kan man ibland liksom säga nej, men jag har inte blivit utsatt för något våld egentligen?
Absolut. Jättemånga som ställer den frågan att så här, jag vet inte, jag känner det kanske är dumt att jag kontaktar er, eller jag vet inte om det här är rätt ställe, för jag vet inte. Jag vet bara att jag inte mår bra i mitt förhållande, men sen vet jag inte vad det är. Och det finns ju de personerna som bara är utsatta för, eller bara, inte bara, men som kanske aldrig har varit utsatt för fysiskt våld. Där det är mycket kontroll, mycket kränkningar, mycket psykiskt våld. Och där får man ofta hjälpa till att prata om våldet. Hjälpa dem att se våldet för vad det är. Att så här, ja, men det här, så här ska inte ett förhållande se ut. Du ska inte behöva må så här. Det här är våld.
Ja. Så man har svårt att liksom se det egentligen då?
Absolut.
Ja.
Så det är väldigt vanligt att det är svårt att se. Och också att ens våldsutövande partner konstant intalar en att ja, men det är mitt fel. Det är mitt fel att han blir så arg. Eller det är mitt fel att vi kom för sent till det här och att han blev arg på mig. Så det är vanligt att man lägger det på sig själv istället. Okej, men jag kanske borde gjort så, eller jag borde sagt så, eller jag borde inte tjatat om det. Och då är det svårt att se våldet för vad det faktiskt är.
Kan det vara så att det också liksom, att det har smygit sig på lite?
Absolut. Vi brukar ju säga det när vi är ute och föreläser, att det finns ingen som hade gått in i ett förhållande med en person som hade varit otrevlig på första dejten eller sagt något kränkande första dejten, för då väljer man ju inte att fortsätta det förhållandet. Och de här relationerna startar ju precis som alla andra relationer. Med två personer som fattar tycke för varandra. Det uppstår kärlek. Men sen händer det ju någonting annat. Det kanske kommer de här små gliringarna. Eller att man börjar isoleras från vänner och familj. Ens partner kanske ber mig att inte kanske åka på den där festen. Eller inte åka på den där släktmiddagen. För att man vill, ja, men kan inte bara vara vi två. Och efter det så trappas det upp. Och man blir allt mer isolerad. Kränkningarna kanske kommer. Och till slut så är man någon helt annanstans än vad man tänkte sig från början när man gick in i förhållandet.
Så alltså på något sätt då leder det till någonting grövre och grövre våld?
Absolut, kanske. Absolut. Och det är så man ofta ser, att det sker en upptrappning. Men det sker ofta under en ganska lång period. Vilket gör att man också... man har svårt att se när det händer upptrappningen. Men alla som vi egentligen träffar efter att de har lämnat förhållandet kan ju reflektera och se tillbaka att så här, det här var första varningsflaggan. Jag tänkte inte på det då. Nej. Men nu förstår jag. Och hade jag haft den informationen som jag har idag, då hade jag aldrig gått in i förhållandet.
Nej. Är det inte också att det går i cykler också på något sätt? Att ibland så är det faktiskt väldigt bra stunder man kan ha.
Absolut.
Och då kanske man får lite hopp. Liksom, om...
Verkligen. Och hoppet är väl kanske alltså den starkaste drivkraften. Att faktiskt också fortsätta vara kvar i ett förhållande. För man vet hur den här personen kan vara under de här bra perioderna som kommer i cykler, precis som du säger. Och även den personen som min partner var i början av förhållandet. Och många säger ju också att så här, ja, men det är aldrig någon som har fått mig att känna mig så bra, så vacker, så stark som den här personen. Men den här personen har också fått mig att känna mig sämst i hela världen. Jag har aldrig känt mig så ful, jag har aldrig känt mig så dålig.
Nej.
Så det blir en sån kontrast liksom mellan det varma och det kalla.
Det är också en kvarhållande faktor kanske, det här med att det är både våld och värme liksom som omväxling. Men vad, att leva liksom i ett destruktivt och våldsamt förhållande, vad gör det med en liksom om man är utsatt?
Det har ju väldigt, väldigt stora konsekvenser, både på kort och lång sikt. Många som vi träffar här i det skyddade boendet är ju, det är väldigt vanligt sömnproblem, ångestproblematik, depression. Många har värk i kroppen och tror att ja, men min mage liksom, ja, den krånglar alltid, men kan inte riktigt koppla ihop att det kan vara en konsekvens av våldet. Men det kan det mycket väl vara. Ryggproblem, ont i nacken, vilket blir när man hela tiden måste vara på helspänn och man måste hela tiden ha tentaklerna ute för att läsa av min partner liksom, för att vara beredd på att någonting kanske kan hända. Så,
så det kan ge liksom både fysiska och psykiska liksom konsekvenser och man ser inte riktigt kopplingen där.
Absolut, absolut. Många konsekvenser kan ju såklart ha andra orsaker. Och, men vi ser ofta en koppling mellan ja, men som sagt sömnproblem och ångestproblematik och depression och panikångest, PTSD. Och någonting som vi ofta tar upp i när vi föreläser för ungdomar och sådär ute och pratar med skolor, då är det ju det här om en koncentrationssvårigheter är också väldigt vanligt, att kunna liksom koncentrera sig på skolarbetet samtidigt som man får 20 sms på 10 minuter. Det blir väldigt, väldigt svårt.
Så om man då levt detta och liksom, finns det möjlighet för att få återhämtning liksom, kan man återhämta sig efter att ha levt i en våldsam relation?
Ja, men absolut. Det finns absolut möjligheter att återhämta sig. Sen är det tar tid. Det tar väldigt lång tid. Det kan ta flera år innan man känner att man, man är tillbaka på banan igen. För att det påverkar en så pass starkt. Och vi har ju, ja, men vi brukar ju ibland gå ut och handla tillsammans med kvinnorna när de kommer till vårt skyddade boende. Och det är så ofta som de säger att så här, men jag har ingen aning vad jag ska köpa för någonting. För jag har liksom inte fått bestämma vad vi ska äta, vad vi ska köpa. Jag kanske inte har fått ta pengar ens. Och även när man pratar om musik eller film. Vad gillar du för musik eller vad gillar du för film? Jag vet inte längre.
Nej.
För att jag har inte fått välja.
Nej.
Och bara det att komma tillbaka. Börja fundera på vad gillar jag? Vem är jag? Vad har jag för intressen? Vad gillar jag för mat? Det tar tid. När man hela tiden har behövt anpassa sig till någon annan.
På något sätt är kränkningar och en självkänsla och sånt har
gått ner också.
Liksom. Men det är möjligt till återhämtning att man kan komma tillbaka liksom.
Det är det.
Och jag antar att ibland så behöver man leva skyddat. Och ibland så behöver man annan hjälp. Ibland så behöver man inte leva skyddat utan man kanske behöver lämna. Och på så sätt få hjälp.
Absolut, absolut. Och det är ju, det är också någonting som jag tror, eller som förvånade mig så mycket, att vi har ju, nu när jag jobbar här så vet jag ju alla sätt som man kan få hjälp på. Det finns socialtjänsten, det finns kvinnojourer, det finns andra organisationer som jobbar med våld i nära relation. Men att det finns fortfarande i dagsläget så många kvinnor som inte vet om den hjälpen som faktiskt finns. Och att de har rätt till den hjälpen. Det blir man lite förvånad över att det inte finns den kunskapen. Nej.
Och att få hjälp för att komma, alltså att om man behöver skydd så kommer det oftast till socialtjänsten, så får man ju, då hjälper de en där.
Ja, precis.
Och ibland så behövs ju inte skydd, utan man behöver annan hjälp.
Mm.
Och då kan man också få det från socialtjänsten.
Mm.
Mm. Eller man kan också få samtal här.
Ja, precis. Precis. Mm. Och det tror jag att, för det är ju så att skydd får man ju bara om man inte har, kan bo kvar hemma liksom. Mm. Men det finns ju många som, där det kanske räcker att man flyttar. Att då upphör våldet liksom. Men man kan ändå behöva prata med någon.
Mm.
Precis som du säger. Prata med någon från socialtjänsten som har kunskap. Mm. Eller prata med en jour eller, eller något. För att det är en väldigt stor process att lämna ett våldsamt ett förhållande där det förekommer våld.
Det är ju mycket vanligare än man tror. Att uppleva våld. Vad skulle du säga om du till gemene man som kanske möter personer som kanske på sitt jobb eller en kollega eller klasskamrat eller vad som helst som faktiskt är utsatt. Vad skulle du tipsa om för oss som kanske då skulle möta? Eller en vän eller så?
Det viktigaste tipset skulle jag säga är att visa att man finns där. Lyssna, tro på personens historia. Det kan hända att, vilket är vanligt, det kan hända att personen som kommer till dig och berättar om våldsutsatthet, att den tar tillbaka historien igen och går tillbaka till sin våldsutövare. Men att då ändå fortsätta stå kvar. Visa att man finns. Och ja, visa att man finns där. När du är redo, då finns jag här. Och då hjälper jag dig. Det är det allra viktigaste skulle jag säga.
Stå kvar på något sätt.
Ja. Vilket är också jättetungt som nära, ja, men som anhörig eller som vän eller kollega. Att det är svårt att göra det, men det är också jätteviktigt.
Tack Marie för att du ville vara med här.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Om du vill prata med någon gällande vad du har lyssnat till, se mer information i avsnittsbeskrivningen eller besök oss på skara.se/vir. Tack för att du har lyssnat.